It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hej och välkommen till Lilla Namos stad. Jag är stadsplanerare på Ramböll där jag jobbar med social hållbarhet. Och i den här podden pratar vi om allt mellan himmel och stad. Vad som gör en stad rolig, urbana orättvisor som segregation och hur vi ska få in fler perspektiv för att kunna vara självkritiska. Här får man faktiskt säga vad man vill, lite som en fristad. Jag är Lilla Namo och det här är min stad. Jag börjar med en presentation av dig som jag alltid gör i början av alla avsnitt. Och jag vet, den här var också jobbig för mig att skriva. För okay. Att vi känner varandra så bra. Men, och jag visste inte så här, vilken enda ska jag börja för att presentera dig? För att det kan komma från så många olika håll.
Mm.
Men vi lärde ju känna varandra för snart faktiskt 10 år sedan. Och jag har vid olika tillfällen, misslyckade tillfällen, försökt att kalla dig för guru. Min guru på något sätt.
Ja.
Men det är som att exakt det här skrattet, din ödmjukhet liksom aldrig tillåter dig att förstå din storhet på något sätt. Och även om jag tror att du förstår den innerst inne, så eftersom det finns här en rap life inristad i själen på något sätt.
Ja.
Men jag tänkte i alla fall i sån hiphop anda ge dig lite hybris och presentera dig utifrån mitt egna perspektiv. Och du är först och främst en guru för mig i den bemärkelsen att du har väglett mig på ett sätt som har varit vänskapligt, fast genom musiken, men också genom livet. Och det har liksom aldrig varit på ett sätt som har varit business. Och det är nog även en stor del till varför du har så mycket respekt i kretsarna.
Förlåt, ja.
Det är meningen att du ska bli obekväm. Ja, det här är mitt perspektiv.
Det blir jag.
Ja, sen finns det också ett till perspektiv. Och det är att du är historiker. Men en sann sådan. Så det jag menar inte att du är den som skriver om en händelse i efterhand. Utan du har varit den som har varit med och skrivit hiphop och raphistoria i Sverige. Och att du fortfarande fortsätter att göra det idag. Och på ett sätt som är... ändå, det bara är som en självklarhet. Och om du inte har fått hybris än, så är du med andra ord den personen som varit och än idag är en tydlig, eller den tydliga och starka röda tråden genom kulturen.
Nu måste du vara söt. Alltså, nu måste du stanna.
Nej, men jag har bjudit hit dig idag. Dels för att vi alltid har bra samtal.
Mm.
Men också för att vi ska prata om just rapkultur och hiphop och storstadens betydelse i den. Och vi kommer också prata lite om platser som har varit viktiga för dig.
Mm.
Och det här med att reppa sitt område och kulturen, den kopplingen, varför det är så viktigt eller om det är viktigt.
Yeah.
Men också vad hiphop och rapidentiteten betydde i allt... ifrån hur man förde sig till vad man hade på sig.
Mm.
När den kom till Sverige.
Mm.
Jag har ju slutat prata om... Fick du hybris?
Ja, jag fick hybris och bara känner jag... landa i det. Tack, det var för mycket.
Välkommen.
Tack så mycket.
Patrik Elofsson, a.k.a. DJ Sleepy.
Tack så mycket. Roligt att vara här.
Kul. Men det jag tänker att vi ska börja med är att... berätta om platsen där du är uppvuxen och hur det var när du upptäckte rap från andra sidan jordklotet egentligen.
Då är det, man ska säga att det är två olika, alltså min uppväxt i Stockholm är liksom uppdelad i två, eller helt enkelt jag bodde på två olika adresser, två delar av Stockholm. Jag är adopterad och kom, när jag kom till Sverige så hamnade jag, min familj bor i, eller bodde i Bromma, i villakvarteren i Äppelviken. Och första, mina första liksom så här, den första tidiga vågen när hiphopkulturen kom till Sverige, som var ganska mycket så här flugan breakdance. Mm. Dansgrej liksom så här, vi har träningsoveraller och dansar electric boogie, och det var nästan som ett tränings liksom så här klatschigt 80-tal neonfärger grej. Hur konstigt det än kanske må låta nu, men och då bodde jag fortfarande i villakvarteren, och där var ju jag var ju den absolut enda eleven i skolan och på förskolan som inte var liksom vit, helt enkelt. Men det är ju inget så som det är när man är barn. Man har liksom inga andra perspektiv än det man är mitt i. Så jag reflekterar ju inte över det på det sättet. Men det där var en liten del av det, och tillsammans med, som var ungefär samma veva, kanske något år innan, Michael Jackson, även om inte han var en hiphopartist. Ja. Men han var den första, var liksom viktig utöver att vara en fantastisk artist, då var det första kända ansiktet som mina kompisar tyckte om, som jag kunde spegla mig, så att säga. Mm. Så att det, och sen liksom då den första, allra första vågen av hiphop. Och sen flyttar jag, när jag är ungefär 10 år gammal, så flyttar jag till innerstan, till Vasastan. Och där, ganska kort efter det, när jag kanske går i 6:an, 7:an eller något sånt där, så det är något år senare, men vi är fortfarande på 80-talet, så händer liksom den grejen som på riktigt kanske fångade mig. Alltså den vågen av hiphop som är liksom Public Enemy och LL Cool J och liksom så här. När rap är svarta män med attityd och fetaste klädstilen jag hade sett. Och liksom, alltså så här, där det är en verkligen, då det liksom inte riktigt är den där, som sagt, electric boogie-grejen, utan det här är någonting annat som blir liksom min och mina vänners och för många den generationens liksom, det är den subkulturen som når oss. Nu kommer jag inte ens riktigt ihåg vart vi började den här frågan, men
nej, men bara hur det var när du upptäckte rappen i förhållande till platsen.
Det är de två liksom stunderna och de två platserna, liksom kontexten som jag upptäcker det. Och jag är ju också i ganska olika, men också viktiga liksom åldrar när de där sakerna händer. Liksom. Det första är jag fortfarande, ja, men jag har väl kanske börjat första klass, men liksom går det är fortfarande en lek, och det är så här, som sagt, den här färgglada neongrejen och dansen funkade liksom för mig där och då. Men det var också perfekt timing för mig att stöta på det som då skulle hända liksom när jag går in i tonåren. Som ju är liksom tiden i allas liv, vart man än bor, tror jag, som på liksom, det påverkar ju väldigt mycket vilken musik eller kultur eller vad man liksom omfamnar. Och det var liksom drabbande på alla sätt och vis. Men visst, jag var ju fortfarande i Stockholm, i lilla Sverige, på andra sidan jorden från där den här kulturen pågår och föds liksom. Och har ju liksom inte, har ju väldigt lite tillgång och verktyg till, eller liksom så här, man vill ju veta, alltså man vill ju, när man upptäcker någonting sånt, så vill man ju bara bada i det. Man vill ju vara liksom, hela ens liv vill man ju liksom ska handla om det. Men 1987 så finns det ingen rap på radio, utöver kanske Mats Nileskär som man kunde höra i Sveriges Radio. Det finns liksom, rapskivor är svårt att kunna köpa om man ens har pengar när man är i den åldern, och det är året där 1987. Det finns liksom ingen tidning, obviously pre-internet. Det är liksom, så allt är ju väldigt, blir ju genom en lins på något sätt, där vi, det blir väldigt hemsnickrat på något sätt, det vi gör här.
Kände du dig, för jag tänker så här, du var innerstads kids, med, och du liksom gick i skolan i Vasastan, men på något sätt så kunde du se dig själv i den kulturen från USA, för att de liknade dig på ett annat sätt än vad folk hade gjort runt omkring.
Mm.
Och hiphop var ju en del av staden också genom sitt uttryck, inte bara breakdance utan också graffiti och hur man skulle klä sig eller hur folk klädde sig.
Jättemycket så.
Hur förhöll du dig, för du säger att det fanns inte så mycket att konsumera på den tiden, men kände du dig ensam? Hade du polare som också lyssnade, eller hur liksom fick du in de intrycken?
Ja, nej, men det, alltså, jag kände mig inte ensam. Jag hade inte särskilt många polare i liksom i klassen eller i skolan. Vi var kanske 5 personer i min skola i Vasastan, skulle jag säga, som verkligen, verkligen gick in i det. Men vad som var då var ju att liksom de åren, dels så var ju Kungsträdgården en samlingsplats. Det blev sedermera sen också morfade in i, efter de åren med kravallerna och så vidare, så började det ha liksom en så här 10 sista dagarna, tror jag den hette, festivalen som hades på Fryshuset, det gamla Fryshuset som låg på Söder. Och de platserna, Kungsan och Fryshuset, och sen ibland att kunde vara fester och så här, det blev ju platserna där vi var där och hängde där, och likasinnade från hela Stockholm. Och då var det ju, då blev det ju på något sätt att där möttes vi alla, oavsett vilken, om du kom från en förort eller innerstan eller liksom sådär, så var det där man möttes. Så det var där jag tror, eller för mig i alla fall, jag tror för många andra också, så blev det, där hade man utbytet kring kulturen. Det var där man kunde liksom såhär switcha band, switcha tapes. Det var där jag också, där blev helt plötsligt jag och andra svarta kids som kom, oavsett vart de kom ifrån, vi blev liksom, hamnade helt plötsligt högst upp i hierarkin. Från att ha varit, för många i alla fall, liksom, längre ner i någon slags school pecking order, tror jag, liksom, vart man än kanske var i Stockholm eller Sverige. Så att där var det också så här, okej, okay, jag är, nu är jag the cool kid. Det var någonting i det också. Det blev en svärd. Och den, jag upplevde att, och det var de platserna som var de centrala punkterna för mig. Och för att det var där hiphop levde på något sätt. Det var där jag kunde vara närmst den här kulturen. Var i stunden när jag var på de platserna.
Och när du nämner, för du nämner flera så fysiska platser som är bundna till kulturen. Mm. Och det jag tänker är att de som kanske inte är lika inne i den kulturen, eller var det då, så kan det på ett sätt låta långsökt att prata om arkitektur och stadsplanering och hiphop. Det kanske låter som en grej som är såhär, nej men det här hör ju inte ihop. Men i nästan alla låtar, i alla fall förut, så fanns det en referens till en fysisk plats, det var postkod, gatunamn, områden, eller hela East Coast, West Coast, rivaliteten. Det är väldigt bundet till plats. Och jag hittade faktiskt en artikel av en snubbe som heter Michael Ford, som är från Detroit, och han kallar sig för The Hip Hop Architect.
Mm.
Och det var en jätteintressant artikel, för att han menar att, alltså i platsen och, om man ska försöka översätta till svenska, men den undermåliga designen och den åsidosatta statusen som finns, och den liksom separationen från resten av samhället eller staden, genom just dålig stadsplanering eller strukturell rasism.
Mm.
Ur det föds genren.
Mm.
I en amerikansk kontext. Och det är jätteintressant, för att det är så fysiskt kopplat till platsen. Och för om vi går tillbaka just till det här, när det kom till Sverige, vad var likheterna i att genren föddes ur en misär i en amerikansk kontext, och vad var kanske mer eget för Sverige?
Mm, det är en bra fråga. Jag, som sagt, jag upplevde det nog som att när det kom till Sverige, initialt, om vi talar om de här åren som jag nämnde, där liksom Kungsträdgården var centralt, de platser där vi samlades, var alla i Stockholm City. Alltså där i alla fall merparten av såna här saker hände. Det var hiphop jams i Kolingsborg, Slussen, det var liksom sådär. Det fanns några sådana ställen, och då upplevde jag det som att det ändå var, då var liksom inte platsen, till skillnad från New York som vi, som allt föddes i och kom ifrån, där liksom de olika boroughs och liksom allt det här du talade om hade, är liksom en sån integrerad, alltså det är en sån stor del utav det. Men där och då, för några år, så var det liksom som att platsen inte var det centrala. Utan det var liksom, vi, där vi var, blev platsen som var viktig för hiphop. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Och sen absolut, det betyder inte att man inte, jag hade ju koll på vilka som var så här, ja men här är liksom Rodde och gänget från Rinkeby, eller här är de här som är från Hallunda. Alltså man visste ändå liksom vilka delar av stan folk kom ifrån, men där och då kändes det som att det var liksom kulturen i sig och att vi delade den var överordnat att claima sin ort, stadsdel eller liksom så här, för vi vill vara så himla få, tror jag också. Mm. Så det kändes som att man så här, vi får nog bara hålla ihop det här, alltså sådär. Mm. Det var den där, men det är inte en jättelång tid som det är så, tycker jag. Alltså det är det under en period, men sen går vi ganska snabbt in i att på ett, och det menar jag inte på ett negativt sätt, men det är ganska snabbt in i att man mer och mer, alltså börjar man gå in i 90-talet och liksom naturligtvis vad Latin Kings kommer att betyda och göra och sådär, men det är samma sak med vad Infinite Mass gjorde från Rinkeby eller liksom så här, IU från Tensta, då började ju folk i den eran ganska tydligt liksom ropa ut vart de är ifrån också. Mm. Och då hamnar man, då blir det ju lite den här grejen som hände i New York och som var så centralt för kulturen där. För man också, jag måste bara säga det, det är ju inte, de två sakerna liksom, hiphop har alltid haft ett liksom ett tävlingsmoment till sig. Oavsett vilken del utav kulturen som du påpekade tidigare, så liksom, för på den här, det här är en era där graffitin är precis lika viktig och dansarna är precis lika viktiga och DJ-delen och så här. Det är innan, för idag är hiphop liksom på många sätt synonymt med just rapparna, men då var ju alla de här delarna viktiga. Och där var det liksom tävlingsmomentet att säga att jag från den här platsen, jag och mitt crew är bra på det här, vi är bättre än er på det här. Och den grejen upplever jag startade ju även här hemma liksom, mm. liksom i tidigt 90-tal. Ändå att bara, ej, vi är härifrån, vi är den fetaste liksom, rapparen eller vad det än är.
Vi ska komma tillbaka lite till det där också, för jag har också funderat på den grejen, varför det uppstod här också i Sverige. Men jag tänker under den tiden med City och Kungsträdgården, det var ju också allt det här med orättvisorna som det rappades om.
Mm.
Det kom ju också hit på något sätt. Kopplat till staden och urbana orättvisor eller det strukturella. På vilket sätt relaterade du till den grejen i Sverige? För att det är så här, okej, USA hade sina problem.
Mm.
Men rasismen var ju också utbredd i Sverige under 90-talet på ett helt nytt sätt.
Oh, ja.
Och den syntes på gatorna.
Mm.
I hur de klädde sig, hur skinheads liksom syntes. Och på demonstrationer och flaggor. Alltså det var ett statement. Och samtidigt kunde man se olika subkulturer i den urbana miljön. Som man inte gör idag. Men hur var det? Var det en grej som skapade identitet för er också?
Ja, men det, ja, det,
som en motreaktion, jag vet inte.
Ja, men det gör det ju. Jag vet inte om liksom men det är klart, det gjorde det ju. Jag menar, alltså, du kunde ju inte som svart eller överlag. Inte, alltså, var du yngre och inte var liksom etnisk svensk, så var alltid en stressfaktor att åka förbi Gamla stan. En klassisk grej att alltid hålla utkik när du passerar Gamla stan. Om du ser bombajacker, om du ser någon som kommer kliva på så att det är knas. Att röra sig i Gamla stan liksom, på kvällstid var ju inte, det var liksom inte på tal. Och det är klart att det är så här, jag och mina versus, alltså så här, även om det ofta kanske handlar om att ducka och undvika andra. Men det är klart att det också är en del i att skapa liksom, grupp. Känslan, kultur, så här, det här är våran kultur, det här är vi gör här, absolut.
Och för de som inte, som lyssnar som kanske inte fattar, varför just Gamla stan?
Ja, förlåt, det här var verkligen en snart 50-årig man, Stockholms perspektiv. I Gamla stan så finns, tror inte att den finns kvar, något som heter Helikopterplattan. Som jag tror var egentligen precis det låter som, att helikoptrar ska kunna landa där, alltså sjukvårdspersonal eller polis eller whatever, om det är någonting som sker i Gamla stan. Men det var också en samlingspunkt för skinheads under 80-talet. De, ja men det var deras, I guess, kungsan, liksom, eller deras, alltså de hängde där och gjorde vad de nu gjorde liksom. Men det gjorde också att det, och de rörde sig runt i Gamla stan. Så det gjorde också att så här, det där var deras område, så att säga.
Mm.
Och då bara kort säga att Stockholm är ju uppbyggt så att ska du från ena sidan av stan till den andra, då passerar du Gamla stan. Oavsett vilken, liksom, om du är på röda linjen eller gröna linjen och vilken ort du än ska till, så är det mitt i stan där du passerar.
Och just den, det speglades också ju i musiken. Latin Kings, Infinite Mass. Man pratade om rasism på ett annat sätt. Mm. Det var mer explicit kanske än vad man hör nu i rap. Eller det är mindre politiskt på ett sätt.
Mm.
För idag känns det lite främmande, det här förort versus innerstan.
Mm.
Idag är den skillnaden jättestor.
Mm.
Du hör direkt när det är från förorten. Hur var det på den tiden?
Det är klart att du kunde höra det även då, men inte alls på samma sätt. Men det var ju, alltså Stockholm är ju de facto en oerhört mycket mer segregerad stad idag än vad det var då. Alltså, och det är ju viktigt att förstå att man inte, det kan jag uppleva ibland när jag pratar med yngre rappare idag. Och om de, om jag berättar om min, så här, vad jag är uppvuxen och så. Och då är det, alltså det är klart att för en 20-åring, men säger så här, ah, men jag är uppvuxen i Vasastan. Ja, wow, du är värsta liksom rikemansungen.
Mm.
Vilket jag inte är. Det har inte varit några, det har varit jättehärligt för mig om jag var det, men det är jag inte. Men man, liksom, det har hänt så enormt mycket med hur staden är uppbyggd. Alltså, innerstan var ju också, fanns ju mycket, mycket mer hyresrätter och var liksom, du såg hela spektrat utav liksom, ja, men liksom alla samhällsskikt liksom. Så att det var inte riktigt, det är väl därför också jag tror i alla fall för oss de där åren innan 90-talet, man kunde också så här hitta, det handlade ju också, det handlade om musiken, det handlade om att känna varandra i det, men det handlade ju också om så här, liksom, socioekonomiska grejer också, liksom, som en unge från söder kunde dela med någon från, ja, Huddinge också liksom. Och jag vill också säga så här, jag tror också kanske att vi var så pass politiska, handlar ju dels om vilka som var de stora, våra stora amerikanska förebilder, vad de talade om. Liksom, vi var en era utav där rap i mycket var politiskt. Absolut inte allting, för det vill jag också vara tydlig med, att ibland har vi inte ens att skriva om historien och låtsas om som att det alltid har varit liksom, eller att det verkligen bara var peace, unity och vi dansar istället för att slåss. Det där är ju liksom inte riktigt sant. Men jag tror att det passade extra bra för oss i Sverige i hur liksom det fanns en där, som sagt återigen, innan 90-talet och ny demokrati och allt det stormar in, så fanns det en liksom, Sverige var ju en ganska, det var fortfarande någon så här Palmes Sverige och att det är så här, ja men det är fint och det är en ungdomskultur som man, och det var ju så vi tog emot och såg, vi såg på det, men, och det skulle säga att våra förebilder var politiska, de amerikanska, men jag tror också att vi hade föräldrar som, det här är bara, alltså det här är helt ovetenskapligt, men min bild av det är att vi hade också föräldrar som kanske hade varit väldigt engagerade politiskt under 70-talet, under 80-talet. Så det fanns starkt i många av oss hur vi uppfostrades. Och vad vi, jag menar, shit, jag var första maj demonstrationer från att jag liksom kunde gå. Och det var så här, rent allmänt att det fanns en sån, det tror jag kanske inte att barnen har. Jag tror att jag har försökt, jag har två barn som är ganska stora. Tycker att jag har ansträngt mig ganska mycket. Men jag tror, ärligt talat, så vet jag inte om jag så här, lika direkt som mina föräldrar delade en politisk åskådning, har jag nog inte gjort med mina barn. Det kanske kommit på andra sätt, men du förstår vad jag menar. Men så att det påverkade oss också. Jag tror att alla de här sakerna påverkade att texterna var det de var, och att man liksom tog ställning politiskt för saker och mot orättvisor.
Mm. Och sen så besöker du USA för första gången. I mitten på 90-talet. Och du åkte till New York.
New York var den första liksom staden jag åkte till.
Vad hände då? Alltså, hur var det att komma till en plats där, eller vars kultur du hade levt i flera år? På något sätt?
Det var det verkligen. Och det var, men det, jag tror att det är så här, jag tror att väldigt många svenskar upplever, bara för att Sverige är så himla liksom indränkt i amerikansk populärkultur. Så att jag tror att många, jag tror varenda svensk som första gången man kommer till New York och så ser man liksom du vet, röken som kommer ur gatubrunnarna så här, på en gata, så är man bara, det här är som en film, liksom så. Och det är ju så mycket platser liksom som ikoniska, men så är det ju liksom som ett extra lager på det där som man har fått från Hollywood, blev det ju för mig, och tror jag även för, liksom, ja, i alla fall några år efter det också, för de som åkte till New York som har hjärtat i hiphop, för att de här liksom, alltså gataadresser och olika boroughs, att inte bara, absolut inte bara vara på Manhattan, jag stack ju direkt liksom till Brooklyn, jag stack direkt, alltså jag ville ju så här, okej, vad är det här för ställen som man har hört alla tala om, och liksom de här, för att det är ju, den staden blev ju som en, det är ju sjukt egentligen att man på något sätt visste, fast egentligen inte visste, men man har skapat sig en bild av vad den här staden var, genom texterna och genom, de var ju, det är ju liksom som en, nästan som en, ska man säga, både artisterna och platserna blev som, det är liksom som en serietidning nästan. Mm. Att det blir som, alltså att Biggie är i Brooklyn och att liksom Nas är från Queensbridge och så här, de, det är som The Avengers typ. Alltså det är deras liksom så här, åh, det här är det och här är de ifrån liksom. Det var, det blev, ja, så att det var enormt. Den upplevelsen att bara gå omkring i den där stan och se de här platserna var ju mindblowing.
Kände du att den, blev New York viktigt för dig? Blev det en viktig plats?
New York var nog redan en viktig plats. Men ja, absolut. Det blev en viktig plats för att jag kände också att det gav mig så mycket som jag tog med mig hem i, av att vara den här, om jag sagt, det här var en kultur som jag hade, om vi talar, det här är liksom mitten av 90-talet som jag är där första gången, och jag har kanske inte fortfarande formulerat, det har jag kanske aldrig gjort, men att säga hiphop är något jag ska ägna mitt liv åt, eller så här, det är någonting som man, jag menar, men jag tror ju att den resan och att resa dit då har gett mig någon typ av liksom bränsle av att säga, just det är det här, så här. Och sen hur, spelar nästan ingen roll hur sann eller falsk den bilden är som jag har utav det liksom, för det viktiga är vad det har kunnat ge mig liksom. Så att den, alltså jag kan fortfarande när jag åker till New York idag, och då är jag ändå 48 år gammal nu, och New York är, även New York har ju som alla andra storstäder förändrats enormt liksom. Så det är ju inte alls samma New York som jag besökte för 25 år sedan, men de är också bra på att upprätthålla liksom kuliss, alltså det är nästan som en filmkuliss av det som var det gamla farliga New York liksom. Så att jag får fortfarande de där kickarna när jag åker dit.
Och jag kan känna igen mig i den grejen. Just att man får en kick, men det är också ett sagoland som man vill åka hem i. Alltså man vill hem efter ett tag.
Ja.
Men det finns en sån här inbäddad kreativitet i gatorna på ett annat sätt än, alltså när man går i Brooklyn, det är inte som att gå i en förort med mycket, där det bor mycket rappare i Sverige. Det är inte samma känsla. Och det är för att det har blivit också som en myt för oss. För att det är så långt bort.
Jättemycket sätt. Och att det också blir det som är där. Att gå på en gata i Harlem eller Brooklyn blir också, jag menar, jag tror att jag har såklart, när man växte upp i hiphop så blev det också morfat som att all afroamerikansk kultur var på något sätt i mitt huvud, det här är hiphop liksom. Så att bara vara i ett område där det bor kanske mest afroamerikanska människor blir på något sätt, så då blir allting som så här, oh shit, det här är kycklingstället, eller oh, det här liksom, den här klädaffären som säljer, det behöver inte nödvändigtvis ha med hiphop att göra, men det var så jag liksom, eller så är nästan fortfarande ser på det på något sätt. Men jag håller med om att bo där har nog aldrig, det kom nog ganska snabbt till mig, att jag inte så här, det här är en plats jag ska ha som kommer finnas i mitt hjärta, som liksom kommer ge mig jättemycket, men det är inte för mig att bo. Och jag har också tillräckligt mycket vänner som har bott, som nästan kommer hem och är liksom, för, som det blir med alla platser, så det romantiska skimret försvinner ju när det är en vardag. Så för dem är det bara, men det där är bara en jävligt skitig stad som är bökig att bo med i och liksom ta sig fram i. Palla New York liksom. Den platsen, jag vill inte komma till den platsen liksom.
Och vi har pratat lite om det här med vikten av, eller platsens betydelse. Och hur man på något sätt representerar sig själv genom vart man själv kommer ifrån. Och platsen och husen och miljön. Och på ett sätt så i mina ögon är det ett slags, i brist på bättre ord istället för att säga reclaim, men ett slags återtagande av en plats som de inom citattecken kallar dålig eller segregerad. Eller, och det här kanske är mer tydligt i en amerikansk kontext. Och senare också i Sverige. Och vi har ju också i Sverige exakt just nu. Jag tänker på inte minst polisens lista över. Också inom citattecken utsatta områden. Att den ens finns.
Mm.
Och att den i sig är ett stigma som man lägger över en plats. Och från de här platserna kommer det ju mycket rap och kultur. Och man tänker också så här, den här förkärleken till, jag har frågat mig själv det ganska mycket. Älskar jag verkligen höghus och miljonprogrammen? Eller är det för att man romantiserar den i efterhand? Och att jag säger så här, jag är uppvuxen i miljonprogram. Nej, men du kan också säga, jag är uppvuxen på den här gatan. Eller bara i ett höghus.
Just det.
Men Nate Dogg har låten Concrete Streets och Jurassic 5. Som kanske jag relaterar mer till Concrete Schoolyard. Ice Cube har gjort låtar. Logic har gjort musik som handlar om just betong. För det översatte sig också i svensk rap till betongen. Som på något sätt blev synonymt med höga hus och miljonprogrammen. Och kanske då inom citattecken utsatta områden. Alltså det som inte var en del av normen. Men om du tänker på det här, hur viktigt tror du att det är med den tillhörigheten till en plats? Är det liksom ett mer, är det ett försök till ett ägandeskap av det som de säger är dåligt? Och att det blir den här drivkraften i att så här, vi måste visa hur bra vi är i förhållande, vi, våran plats, här finns det bra grejer. Var det avsaknaden av den rikedomen som gjorde att det blev så viktigt inom rappen? Eller är kanske fortfarande?
Alltså, ja, eller jo, det tror jag absolut. Det tror jag definitivt. För jag tror att man, ja, men det är ju i de sakerna som man liksom hämtar den, i den gemenskapen och i den känslan av vi har i alla fall det här, eller så här, vi kan skapa det här. Det är ju i det finns. Jag tänkte på, alltså, det du sa med, det är så intressant det där med vad man... Jag har många gånger i mitt liv refererat till mig själv som betongbarn. Och liksom alltid sett mig som det. Och sen är det ju absolut i ålder och man går igenom olika faser och sådär. Men jag för första gången i mitt liv har de senaste åren varit så här, när jag kommer ut i naturen, att jag är så här, oh shit, det här gillar ju jag. På ett sätt som jag nog aldrig ens...
Relate.
Nej, men jag vet inte ens om det att jag inte har... Liksom, jag vet inte, har jag inte velat eller inte vågat eller inte ens liksom, för när jag tänker på riktigt så tror jag knappt att jag har känt efter, alltså jag har inte ens varit så här, jag har liksom redan på bussen till vart jag nu ens ska vara i naturen varit så här, ja, men det här är inte för mig, det här är inte min grej, men det är klart att det är nog alla människors grej att vara i naturen och i liksom, men det har suttit så djupt rotat i mig så att det är först nu vid snart 50 års ålder som jag faktiskt är så här. Ja, men jag kanske är mer, citationstecken, än ett betongbarn. Liksom. För det sitter så djupt i mig. Men därför det är... Men det ligger så mycket identitet i det. Så frågan, ja, älskar jag betongen? Eller älskar det där? Eller var det? Jag vet egentligen inte. Det kanske är att jag har... Det finns så mycket kultur jag älskar. Det finns så mycket människor och... vänskapsband och relationer som jag har i mitt liv som är knutna i de miljöerna eller som jag kopplar så tydligt till de miljöerna, att det är därför jag fortfarande på något sätt identifierar mig, alltså som att så här, oh, det här är, jag älskar den här platsen, för jag vet inte om jag älskar den här platsen, eller förstår du vad jag menar? Det är en bra fråga faktiskt.
Han jag nämnde i början, Michael Ford, han menar också att platsen skapade ju genren. Men även att ur hiphopens då etik så kan vi få inspiration till hur man på nya sätt ska utforma städer.
Mm.
För att jag tänker främst på segregation, men det finns såklart andra saker som man också menar. Men hur tror du att hiphop skulle kunna vara en slags blueprint till hur vi ska göra annorlunda? För att han pratar om just det här med power of narrative och att så här, storytelling också inom stadsplanering kan vara ett verktyg för att ändra en berättelse om en plats eller ändra hur vi ser på en plats och upplever den.
Görs inte det hela tiden, tänker jag. Fast just nu av liksom, bostadsbolag eller vilka det än är som bygger områden runt om i, ja, men i Stockholm till exempel. Mm. Förlåt, jag avbröt dig i tanken, men, eller i det du skulle säga. Men,
nej, men det var alltså det är alltså absolut det som du menar. Men just genom berättandet så kommer också den kunskapen.
Mm.
Och det jag kanske vill få ut från dig är så här, finns det kunskap att hämta ur texterna som har varit, jag tänker inte bara på nu, utan vad har det lärt oss i hur vi kan forma ett samhälle på ett sätt? Jättestor fråga.
Ja, det är en jättestor fråga. Jag vet inte ens om jag kan ge dig ett särskilt bra svar. Det känns som en fråga som jag är, tror jag behöver liksom nog egentligen tänka mer på. Men jag tror, det är klart att det kan finnas det, men jag vet inte. Det är ju som att det är från hiphopen som majoriteten av berättelser om delar av staden som av vissa ser som dåliga. Det är ju nästan som att tar man bort berättelserna ur hiphopen så finns det knappt några berättelser alls om de platserna. Och det finns ju, vet ju både du och jag som är liksom, har levt i den här kulturen och musiken, så det är klart att det finns. Ja, men jag tänker alltid så här, om till exempel den sidan av stan faktiskt där du bor, jag hade inte varit så mycket i, så här, bilden jag fick från gruppen Ison och Fille utav liksom av Skärholmen och Vårberg och den sidan av stan, den blev så, för det är en del av stan, bara för att jag inte haft vänner, jag inte hängt där så mycket, och den, om jag liksom bara så här ska tänka på beskrivningar av olika delar av Stockholm, olika orter i Stockholm, så är det liksom den första grejen jag går till är det nästan det.
Mm.
Fille och Isons, för att de är så tredimensionella liksom. Mm. De är så, ja, de är verkliga på det sättet att det är liksom, vilket är ju en självklarhet, men de målar bilder som målar upp både det bra och det då liksom allting med sin ort. Men för att gå tillbaks till om det finns det, oh, hur det kan forma historieberättandet framledes, jag vet inte faktiskt.
Mm. Jag kanske tänker,
vad tänker
att
du?
Vad tänker jag? Nej, men jag tänker väl att exakt så som du säger, hade inte de berättelserna funnits, då hade inte heller det funnits så många berättelser om vissa platser.
Mm.
Och på tal om naturen, alltså avsaknaden av berättelser från landsbygden, också en grej som är helt befängt.
Ja.
För det finns inte i media. Det som skrivs om förorter i media är 90-99% negativt.
Ja.
Så det jag tänker är så här, bara säger rakt ut till folk, lyssna på rap och lyssna på det som en berättelse.
Mm.
Istället för att lyssna på det som en kritik att så här, oh, någon har uppmanat någon annan att vara kriminell.
Nej,
det här är en berättelse.
Ja.
Och jag har flera gånger typ fått stå till svars för flera av mina texter.
Mm.
Men det människor inte förstår är att så här, okay, jag skriver någonting, jag framför det, men det är inte bara min historia.
Nej.
Vi skriver, vi liksom röster åt ett kollektiv som inte får höras.
Verkligen så. Jag försöker tänka liksom i musik, i svensk musik generellt, eller inte bara svensk, men vart är ens, det fanns en era typ på 90-talet där det dök upp svenska indie-popband som kom från landsbygden eller mindre städer liksom. där fanns en historia som de berättade. Så här, Kent berättade om liksom, ångestfylld uppväxt i Eskilstuna. Liksom, så där. Det är ju, sen är det så här, genres kommer och går och nu är rap den liksom dominanta musikgenren överallt. Liksom. Men det är som att det är också den enda genren där, jag höll på att säga, någonting berättas överhuvudtaget. Liksom, det är nästan så att det för om du framförallt om du tittar på svensk textförfattande liksom, så är det ju inte det är ju rap det sker. Poppen är och det absolut har sitt värde också, men poppen är fortfarande upptagen med hjärta och smärta.
Mm. Liksom. Och ett maskineri på ett annat sätt.
Absolut. Mm. Absolut. Så att det är inte det är både på något sätt vilar på rappens axlar att berätta historierna, men samtidigt få, ursäkta uttrycket, äta bajs på grund av de berättelser. Det är någon konstig liksom, dubbelgrej i det där. Men,
verkligen. Och med de orden, jag tycker det var jättebra slutord. Inte ät bajs, utan mer att berättelserna ska få höras via rap. Jag har gjort en sån här fem snabba.
Okay.
Där den sista inte är så snabb, utan det blev lite längre resonemang, men jag kände att det behövdes.
Så länge mitt svar är snabbt så ska vi vara lugna.
Ja. Exakt. Ja. Okej, okay, vi kör. I skuggan av betongen eller betongjungelboken? Album versus single.
Det var svårt. Album versus single också. Men jag måste en betongjungelboken då.
Mm. Ja. Förort eller innerstan?
Nu, anno 2021, ja. Förort.
Mm. Okej, tunga rätt i mun. Utanförskap eller utanför stan?
Wow. Utanför stan. Det är det jag... Ja, utanför stan.
East Coast versus West Coast.
Alltid East Coast.
Alltid East
Både
Coast.
I Sverige eller USA, eller vart jag är.
Och nu kommer det här, min snabba som inte är så snabb. Men vem är enligt dig en då, i lite mer flummig bemärkelse, hiphop architect? Alltså, vem är den som bäst representerar the art of storytelling av sin närmiljö? Och då tänker jag inte i en svensk kontext. Men vem är din liksom topp ett storytelling go-to-artist?
Ja, men om vi talar om just faktiskt om miljö och ens liksom sådär... Det första namnet som... Det finns ju egentligen för många. Men det första namnet faktiskt var nog Ice Cube.
Ja.
Mm. Därför att... jag vet, därför att han är fantastisk. Men också hans... han var som stor del... Som jag sa alldeles nyss, så är en East Coast-person. Även när det gäller amerikansk rap. Men hans beskrivningar utav västkusten, LA specifikt, var liksom en sån... Ah, det här liksom... Hiphopkulturen kan vara, finns där också och har en egen identitet och är det här. Hans liv och vardag är det här. Ja, men Ice Cube, absolut.
Och med det sagt, kolla på Friday-filmen på tal om
verkligen.
Segregation.
Verkligen.
Tack så jättemycket Sleepy för att du kom hit.
Tack så mycket, kul att vara.
Tack för att ni har lyssnat och tack till min kära gäst som vanligt. Produktion och klipp för podden gör Marcus Törnkrantz.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.